Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Kära lyssnare av Vasapodden, det har tagit tid, men det har varit jäkligt mycket att smälta också, för vilken helg vi har haft. Premiär här i Visma Ski Classics i Livigno. Fredagen bjöd på lagtempo som bjöd på tredje segern i följd, och söndagen, det var nästan ännu värre. Då har vi alltså för första gången en manlig segrare i 157-dräkt, och Britta för 19:e gången, 18:e gången hon ska noga i 157-dräkt, och som hon vinner en tävling. Så en dubbelseger och en massa andra saker. Hur sammanfattar du det här, Järnberg?
Ja, det är svårt att sammanfatta i en podd. Vi skulle behöva en hel månadsupplägg på det här. Men om man börjar med fredagen så är det ju häftigt att vi gör det för tredje gången i rad. Liksom. Att det är ändå mycket som kan hända, och det är på hög höjd. Det är liksom chansartat pratar vi om när det kan vara lite mer på hög höjd. Och sådär. Och vi gör det för tredje året i rad. Och det är inte så att det är one man eller one kvinna show i det här, utan vi
alltså till engelska. Hur fan vad dålig det kan vara.
Ja, det kan det vara.
Ja, men det var ju nästan one kvinna show.
Jo, men
det
var
Molindraget där.
Jo, det är det, men jag menar liksom att varje år så har ju det här laget levererat på med 1-2-2 i här tävlingen där också. Ja. Så att det är så häftigt, och nej, det vi är lite av experter, sades det ju dagen innan där. Eller då på fredagen och på lördagen pratades om att vi var ju lagtempos experter på för oss. Ja. Då liksom. Och det får man då med fram till dess. För det är där vi har gjort resultaten.
Alltså det är ju längdskidor är ju kanske inte den mest chansartade sporten. Liksom, om man säger. Det är ju ganska lite som kan hända jämfört med många andra idrotter. Men det här känns ju som att det är extra mycket som ska stämma här, för det är faktiskt ett helt lag som ska prestera, eller i alla fall tre åkare som måste vara bra. Och för en gångs skull så ställer vi faktiskt ganska få till startlinjen. Vi har ju tyckt det där förr lite grann, just den här lagtempot, att det är bara vi som satsar på det här. Att de andra lagen, de ställer upp tre för att det är tredje tiden som räknas, och så vilar man de andra, för det är inte så jäkla viktigt, det är mer en plåggrej. Men nu har man ju höjt prissumma från Ski Classics, och nu har ju alla förstått att det här är viktigt.
Exakt.
Och det ska jag säga som tycker är jäkla skoj, det är ju att de här mindre lagen, de mönstrar ju faktiskt 5-6 kanske till och med 7 åkare, fast det är ganska små team, så är de på plats i Livigno i november och kör liksom, och det är så jäkla roligt att se. Och nu är det nästan så att vi får skämmas åt andra hållet som bara har 4. Ja, det har ju lite med skadeläget.
Ja, men så är det. Ja. Sen så tror jag att det är 4 eller 5 tror jag kanske är optimalt om man ska åka riktigt fort. Ja. Liksom, och sådär.
Men det finns en övergräns också, tror jag, att det blir liksom.
Ja, jag tror att det är svårt att snurra på ett sätt. Då måste man träna det väldigt mycket, och det ska vi väl säga att det gör vi inte. Vi tränar det någon gång här och där liksom i den vardagliga träningen och sådär.
Man kan ju vrida och vända på det. Vi gör ju det på sätt och vis hela tiden också, i och med att vi alltid har vi har våra Östersundsgänget som kör mycket
exakt,
ihop. Liksom.
Exakt.
Och kanske så, mer än vad
så är det väl på ett sätt. Men samtidigt så är det inte, vi lägger liksom inte lagtempo på det sättet. Vi gjorde det första åren några gånger. Och så, men jag tror precis som du säger, vi tränade väldigt ofta istället när vi på våra läger och försöker alltid matcha och sådär på lägen och försöka få fart på det i gruppen och sådär.
Vi var ju bra på det här innan vi hade Östersunds satsningar också, man får säga.
Det är liksom lite häftigt.
Vad är det som gör att
Det går att fundera på det, för att det är bara 2 år sedan vi var snabbaste lag på här sidan, i fjol var det näst snabbaste, och för 2 år sedan, alltså bara 24 månader sedan, så är det 3 helt andra personer som går i mål mot vad det var nu. Ja. Då. Nu var det Mackan, Honken och Emil, och då var det Anton, Bysse och OP. Så det är ju helt, och det betyder att någonting gör vi ju rätt för att bli bra på det där.
Ja, det känns ju så. Det är klart vi har Britta. Det är ju en
faktor. Vi har fortfarande våra näst snabbaste herrteam, alla som sämst. Liksom.
Ja. Några snabba reflektioner från tv-soffan. Jag tycker att det är lite utdraget. Jag gillar ju det där, för man är ju liksom betydligt över genomsnittet vad gäller intresserad. Men jag kan tänka mig att det blir lite dödtid när det blir 2 minuter mellan lagarna. Mitt tips är att smala ihop det lite grann. Kör 1 minut och bygg hellre något sidningssystem, så att man inte, för jag antar att man vill släppa lagarna för att det inte ska bli interference mellan de bästa lagarna.
Ja, men så är det. Nu hade de ju sära på dem, som man startar ju med A-sidat med en kvart emellan, och så blir det väl 3 lag däremellan och sådär.
Men det blir så jäkla mycket liksom filma från knäna och ner, och folk som står och gör sig redo för start, och det blir liksom, det blir lite segt. korta ner avståndet mellan teamen och smäll på någon extra mellantid istället så man får lite mer skidåkning.
Alltså, ska man lite, det kanske blir lite pausunderhållning där på här, den här också.
Det blir utdraget.
Ska man vara ärlig så skulle man ju egentligen kunna börja sända vid tjejerna och säga att så här ser startlistan ut första mål det gäller. Liksom.
Ja, det är ju ett alternativ om man har krisigt, men det hade varit roligt att ha med bägge delar såklart.
Ja, jag tycker det är bra. Det är.
Jag gillar tävlingsformen och det är lätt att säga bara för att vi är bra i det, men det känns som att det är en jävla rolig tävlingsform. Och speciellt när vi får den här jaktstarten i lag också. Det är ju en tävlingsform som inte finns annars. Och lagtempot finns ju inte heller på skidor på det sättet. Men det har man ju ändå sett att det kan ske i alla fall att man samarbetar i andra lopp. Det är ju inte nytt. Men just det där att vi får en jaktstart med flera stycken. Då fick vi det här som NRK kallade för Molindraget. Det var liksom att Molin gav järnet en kilometer för att gå i kapp. Samt den där, låt säga, raggdetjejerna.
Det blir ju väldigt lagkänsla i det där. Liksom. Och nu var det så här att Koteng var 18 sekunder efter och då bestämde och Britta kände också, men då kör vi. Liksom, det är Astrid och ser som det största hotet och då kör vi. För det är så pass mycket. Och då vill de köra järnet från början. För just där 18 sekunder liksom släpper man iväg. Så man släpper en 3, 4, 5 sekunder. Och det blir kanske 12, 14. Då börjar man kanske få hugg på det. Men om vi istället vänder på det ganska fort i 2022. Då blir det tufft mentalt bakifrån där. Då. Och det var det Britta ville göra. Och ville köra. Och kapp Ragde och förbi Ragde. Så Elin fick ställa sig ledet och göra en rejäl kraftansämre och göra det där på höjd. Jag frågade efter och hon sa att jag åker inte fort om jag skulle åka en sprintprolog. Så det är ju en max. Det är en tjej som åkt sprint i världsgruppen som säger det. Liksom. Mm. Så det är en maxinsats där.
Går ju kapp de här 5 sekunderna inom 1 kilometer också. Så
ja,
det går fort.
Precis. Ja, det går fort då. Och jag tror att det där är en sån grej som man inte vet hur mycket det betyder. Men jag är ganska övertygad om att det kan betyda väldigt mycket. Liksom, att det blir ju aldrig, om man får säga från, så blir det ju aldrig riktigt nära och aldrig riktigt spännande liksom, på grund av det där.
Nej, så är det ju. Och många trodde ju att Koteng hade lite samma taktik då, att Kari fick göra ett stort jobb i början för att Astrid skulle vara någon form av kapten som skulle ta vid efter att hon hade gjort jobbet, om man säger.
Precis.
Molindraget som
Molin, det kallas. Exakt, det är häftigt att ha fått den. I den backen som Andreas Holmberg dagen innan där kallade för skidvärldens mest underskattade backe.
Ja, men det är någonting, men det är inte vegetation runt spåren. Alltså. Just när den här skogen försvinner så försvinner perspektivet.
Ja, backen tar aldrig slut.
Nej, så ja, men adderar man lite höjd på det.
Också. Man tycker man åker, fan vilken dålig form, jag får ingen drag i staken, så vänder man sig ner och märker, fan vad fort det går ut för det här.
En annan sak som jag tycker är spännande är just om vi pratar taktik och lagtempot. Jag tycker att det känns som att, jag kanske har fel nu, jag spekulerar bara, men Ragde känns som de hade lite mer så här att du gör det här varvet, du gör fram hit och du gör det här varvet. Och så, det känns som att man hade uttalat någonting från början att den och den skulle göra. Det kanske är helt fel, men man fick lite känslan när man ser Nygård till exempel gå det han kan in emot varvning där och sen kliver åt sidan liksom. Att det här är bestämt någonstans.
Ja, precis.
Så här ska man göra. Och jag kan tycka att det är ju alltid lite känsligt att veta vilka tre det är som faktiskt är starkast i ett så pass jämnt lag. Ja. Och extra känsligt blir det ju när man adderar höjd. När man vet att det kan svänga ganska mycket dagsform från dag till dag. Liksom. Så där är jag lite skeptisk. Ja, jag tror mer på kommunikation där. Alltså.
Exakt.
Och tillsammans och känna av, kolla av. Såklart man måste åka fort med insats men ändå ha liksom pejling på Hur ligger landet till? Liksom?
Ja, men det tror jag också. Det tror jag också. Vi hade liksom en liten plan i första 50 meter när vi skulle lägga upp dem. Vi får komma in i det bra. Sen var det liksom så här, sen måste ni känna av hur ni mår och hur de andra mår och hur många vi är kvar efter ett varv och så vidare. Och vem som drar mycket och så där. Och det är vi duktiga på.
Ja, verkligen. Så. Och detta var ingen riktigt, det var ingen snack. Det kändes hur lugnt som helst, tyckte jag. Det blir ingen spänning, men hon är...
Nej, men hon får ju det där, alltså, det var ju det där. Hon får ju Molindraget, gör ju så att vi får ju liksom momentum på det. Först är killarna ett bra momentum, sen får vi momentum på det direkt liksom.
Ja.
Så det är... De åker fort, Britt åker fort då. Hon och Astrid åker ju en minut fortare än tredje snabbaste tjej då.
Ja. Och så tredje gången i rad alltså.
Ja, det är ju häftigt faktiskt, tycker jag.
Det är ju faktiskt jäkligt coolt alltså.
Ja, det är det. Och... Nej, det redan där var ju helgen räddad, vill jag nästan säga.
Men snudd på ännu coolare får man väl ändå säga när vi äntligen, får man säga att man har väntat ett tag på, kommer upp på pallen och inte bara på pallen utan faktiskt längst upp på söndagens individuella prolog, 35 kilometer.
Ja, men det var ju lite, det var en speciell dag det där måste man säga. Och vi är ju alltid favorit på damsidan, tycker jag. Eller det är vi väl. Och vi vinner och infriar. Så att, liksom, och det var väldigt skönt liksom, att Britta får visa där. Och den dagen hon har, hon är ju väldigt, väldigt stark. Och vinner den då. Så man, då stod man där och var rätt nöjd. Och så hade ju en god känsla på killarna. Och så där, och så, men sen att det ska räcka som det gör. Och att de gör det så fulländat. Det är att vi liksom får taktiken att klaffa som vi har pratat om. Och så vidare. Att liksom, men det var riktigt roligt att se.
Ja, det har ju försvunnit lite grann det där kanske. Det är väl kanske ingenting heller som vi ska skryta så jävla mycket med egentligen. Men sist det var en svensk som vann så var det ju ett aprilskämt. Det var ju 1 april 2014 och det var Daniel Rickardsson. Och det var ju också för oss, fast det var i våran andra gamla kostym, Helsing Ski Team.
Ja, det stämmer det. Det var ju det var också i en vit direkt.
Legendarisk tävling, ja. Han åkte på mitt andra par för han hade så jäkla dåliga skinner själv.
Det stämmer. Och du, ja, du, han åkte fest och du fick välja att staka.
Ja, kommer du ihåg vilka skidor jag körde?
Sochi.
Jajamän, jag hade ett par som kallade, det kom ju, fast det var ju 2014, var ju direkt från Sochi.
Ja, precis.
Urban Sochi. Nilsson hade fixat medaljslipen. Fan, det gick sjukt bra gjorde de där skidorna.
Högan åkte Vasan på dem och hade ju helt magiskt det året också.
Ja, just det, jag var det bort dem då, ja. Stämmer.
Gick du fest på Vasan då? Nej.
Nej, 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 men jag gick på ett annat par.
Ja, Perreparet.
Säkert, säkert. Ja, ja. Ja. Du, ska vi snacka med huvudpersonerna kanske på den här igen?
Ja, det vore, de sitter ju kvar eller vinner ju. De blir kvar där ett par veckor till.
De har kommit in ifrån dagens andra pass. Jag vi slår en signal och ser om vi får tag i dem.
Vasapodden.
De är magiska.
Emil Persson, välkommen till Vasapodden. Hur mår kropp och knopp i Livigno?
Ja, tack så mycket. Vi är ute på det, Livigno. Det är otroligt fina dagar här. Full rulle. Tränar för fullt inför Lavenosta.
Mm. Idag har vi kört dubbelpass. Det är tisdag, det är 2 dagar efter den omtalade tävlingen. Eller i vart fall en tävling som vi ska omtala. Hur mår kroppen en sån här dag?
Ja, men förvånansvärt bra. Jag tycker den är pigg. Kändes bra i morse. Lite tröttare i eftermiddagen, men ändå förvånansvärt pigg. Även i knoppen tycker jag.
Ja. Är det en urladdning en sån där då? Alltså när man vinner med allt vad det innebär. Liksom. Är det mycket att ta in?
Ja, alltså det blir en väldigt lång dag. Intensiv dag liksom, att man kliver upp. Man först laddar man för tävlingen hela förmiddagen. Sen kör man tävlingen och lyckas vinna. Då, så efteråt så är det mycket på liksom, telefonsamtal, sociala medier och det, så det är full fart i huvudet, så det, man är rätt tom där när man släcker lampan.
Svårt att somna på kvällen?
Ja, det tog rätt länge. Det blev nog närmare 1 i alla fall.
Vad ligger man och tänker på då liksom? Ältar man upploppet igen? Eller ältar, det är väl kanske negativt, men upprepar man upploppet igen? Vad tänker man liksom?
Ja, man kör lite flashbacks från loppet, så det går som runt i huvudet. Man inte riktigt förstått vad som har hänt. Kanske lite så.
Nej, är det den känslan? Har du den känslan fortfarande liksom, att inte riktigt har kunnat landa i det, eller?
Nej, inte riktigt. Alltså, det känns lite overkligt faktiskt. Det var ju väldigt speciellt.
Ja, det var fantastiskt häftigt. Ska vi ta och få lite feelingar och lyssna på Roberto Vacchi när han plockar hem dig sista 600 meterna tror jag av tävlingen. Så här låter det.
Tre lager 157 och sen är det Torarsli Gärdalen och här kommer Nygård alldeles för långt efter väl med 600 meter kvar. Tre lag 157 åkare som har chansen faktiskt att vinna den här tävlingen. För nu har det väl gått ihop i stort sett. Tydlig har kommit i kapp och förbi Morten Eide Pedersen. Så det är dubbelt kaffebryggeriet. Sten Håhl går därefter. Och nu har Emil Persson en gyllene chans tillsammans med Marcus Johansson för Holmberg att tappa lite grann. Att faktiskt till och med vinna den här tävlingen. Han ser oerhört stark ut, Emil Persson. Och tittar lite grann över axeln. Väntar på rätt läge. Gäller att inte schabbla bort det här nu. Har han orken? Vi ser att han går utanför nu, Stian Hoelgård. Emil Persson för att utmana de två från kaffebryggeriet. Blir han instängd? Hittar han eget spår? Han gör det! Han går ut till höger. Emil Persson utmanar och Emil Persson går upp i spets. Emil Persson går mot segern i Livigno. Har ni sett en en härlig tävling av Emil Persson som vinner före Stian Ålgård och Morten Eide Pedersen.
Ja, för fan, hur känns det att höra det där, Emil?
Ja, det kommer aldrig bli trött på att lyssna på det där. Det får lite gåshud.
Ja, för fan, visst får man järnbär.
Ja, det är häftiga. Häftigt att höra. Står ju där på toppen av sista backen och ser det här live, ja, men det är helt omöjligt att se vem som vinner. Och så sen ligger ju sändningen typ 30 sekunder efter, som jag också står och tittar på telefonen då. Så man ser ju liksom högen ta sig mål där, och det är någon svart långt fram, men alla blir ju svart på 600 meters avstånd liksom. Så att det var också en speciell känsla.
Så du fattar inte att Emil hade vunnit när han korsade mål i den, kan man säga?
Nej, det fattar jag. Men lite kanske man börjar fatta då, för då börjar de ju komma mot upploppet liksom, och gå och kliva ut där i tv-bilden när vi ser dem gå i mål samtidigt. Så man hade ju på känn.
Kan det till och med vara så att det var min messenger som var din första resultatrapport där? Eller?
Ja, det kan det faktiskt vara. Det är nog bra nog precis samtidigt som, ja, det är de där 15, 10, 20 sekunder. Ja, det kan det vara.
Apropå härliga reaktioner, har ni hört hur Pudding firar segern?
Nej.
Nej, det är faktiskt legendariskt.
Jag har missat.
Pudding är alltså på, nu får du hålla i här. Pudding är på dans med Sixten. Och smyger upp telefonen där för att se spurten. Och så går det ju så in i helvete bra. Så Pudding är tvungen att lämna lokalen för att vråla ut sin glädje, som han uttrycker. Han står utanför en danshall i Sundsvall och vrålar bara. Det är så jävla kungligt.
Fan, det var grymt.
Men det var inte någon som hade kommit fram till han också och frågade hur han mår, eller hur var det? Ja, det är riktigt med det där.
Roberto Wacker då, Persson, det är lite stort för dig som cykelfantast och gammal cyklist att få han som att plocka hem det liksom.
Ja, verkligen. Man har ju x antal timmar på Eurosport och tittar på Toren, Weltan och alla våra klassiker, och han har refererat spurter, och han är så grym på det där. Så det känns väldigt speciellt att han refererar min spurt då.
Ja, det är bara att vänja sig, du, tror jag.
Ja, det ska jag göra. Det ska man kunna fixa.
Det var inte lika mäktigt på NRK. Har du hört hur de plockar hem spurten?
Ja, vi kollade lite på... Öyvind tog upp under prisen och vi kikade igenom. Och det var inte lika höga toner där.
Nu är du snäll.
Vi måste ju bjuda lyssnarna på hur det lät på NRK. Alltså, vi orkar inte höra sista 500, men vi kan ta sista 200 i alla fall. Så här låter det.
Oh.
Loso är med. Hoppar bakerst där. Så kommer Gjerdal målsomt. Ja. Har ikke noe dårlig spurt han heller. Ja, det er Loso da, som er helt ærlig, som lager masse huller i felt der. Nå skal det spurtes. Det er nå. Vi får svare på hvem som vinner i Livigno. Veldig tydelig først inn på oppløpet sammen med lagkammerat Eide Pedersen. Jeg tror... Ja, dette bildet er vanskelig å se fra, men jeg tror tydelig jeg på vei mot nå, men så blir det Sverige her.
Det blir Sverige som kommer da.
Ja, det er vel svensk seier til Persson, og så ble det veldig jevnt om andre tredjeplassene. Jeg tror vi må se på målfoto.
Ja, det er så grymt.
Stod han bredvid dig igen, Jämre? Det var fan, hade han position?
Ja, jag tror han hade riktigt dåligt. Men jag tror att alltså, han har aldrig sett någon annan norrman vinna skit där, så han har varit helt ställd här, ja.
Jag vet inte vad jag ska säga.
Ja, det var faktiskt konstigt.
Ja, snacket innan var ju också, det var ju, Höllgård var ju liksom storsporten i gänget. Det var ju liksom ingen snack om någon annan liksom. Och Gärdalen då, han hade ju också en bra avslutning.
Han var bra position hade han tydligen.
Ja, det hade han också.
Alltså,
jag har ju sagt det förr, att jag tyckte att det var jävligt bra med NRK. Och framförallt Kallesen, Kristoffer Kallesen, har ju varit liksom väldigt initierad och väldigt påläst. Men jag tyckte det var lite Real Ragde-varning på NRK-sändningen. Alltså lite trögstartad säsong.
De är ju rutinerade, så de har kanske inte... De ligger nog i tung träning i NRK också nu, tror jag.
Ja, man får hoppas att det släpper upp lite grann till, redan till Venostan.
Ja, då tror jag de kommer kunna säga mer än svensk seger, får hoppas.
Ja, faktiskt. Ja. Men du, Persson, du måste ju ta oss igenom loppet här. Hur var taktiken på förhand? Jag har förstått det som att det var, jag ska inte säga dramatik, men ändå lite oenigheter där och lite olika tankar och scenarier runt hur du faktiskt skulle välja att lägga din energi på tävlingen.
Ja, det var ju... Inför helgen hade jag ju lite planer på att gå för grönt liksom och köra för spurten då. Men Anton höll ju inte riktigt med om det, att han tyckte jag hade riktigt bra chanser för att vinna det här loppet. Och vi satt och diskuterade lite och kom fram till att jag skulle väl i alla fall försöka ta några poäng, men inte gå all in för dem, och för att sen fortsätta hjälpa Andreas och Mackan till mål då, och Andreas till climb-poängen då. Och det följde den planen då, och hjälpte Andreas till 2 climb-poäng eller vänder där, och så han tar ju tröjan, så det var ju supergrymt. Ja. Men sen så var det ju bara ett varv kvar efter det, då var det inte så, kan man inte lyssna på kroppen, då är det ju liksom bara köra.
Hur tänkte du när du gick ut på sista varvet? Hur mådde kroppen i, vad blir det, andra gången upp för backen där, om man säger, när du skulle ut på sista varvet där? Kände du att det blir jag som, det här är min dag, jag tar det här? Eller kände du mer att idag får jag köra för Honken, han såg så jäkla stark ut? Eller hur liksom gick tankarna?
Det var ju, jag var ju riktigt trött tyckte jag där, liksom, efter jag kört inför andra berget där, och så får vi släppa liksom när det blir som brantknixarna där, men det samlas ihop när man kommer på platten, och så då tänker jag liksom, ja, men jag ligger väl med och upp över rundan, och så drar jag upp Honken igen då inför sista varvet där inne i backarna, för jag tänker att för han såg så himla stark ut tidigare under loppen upp för backarna, och jag gör ju det liksom, jag tror han ligger bakom mig in i sista backen där och går om, och han får en lucka han och Eide Pedersen och tror Holgaard där också. Så det spricker ju upp i backen där då, så samlades ihop lite där i en utförsbacke då tänker jag liksom att jag ligger bakom Gärdalen där, och han drar på i backen, och vi kommer ju kapp dem framför, och då känner jag, och det är ju som på toppen där, så då känner jag att nu går jag för mig själv, för jag känner att jag har en sån bra spurt, och ja. skiter väl lite i Mackan och Honken, som även de är ju precis runt mig där.
Ja. Och det här är väl egentligen inget egoistiskt beslut, och det här är väl ett lagbeslut, Järnberg, kan man väl säga.
Ja, nej, men så är det lite. Vi hade ju en diskussion dagen innan, som Emil säger, och där han ventilerar att han vill gärna gå grönt, och jag tycker att liksom den är lite vågad, om vi tänker att vi ska se rosa framöver, och även att den här tävlingen är en som passar Emil bra liksom, och sådär. Plus att vi är en man kort med Anton, så att vi kanske måste liksom omvärdera våra chanser i varje tävling lite grann. Vi blir ju en kort, och vi måste ju alltid ha två som går för målet i alla fall. Men Emil var väl ganska tydlig med att jag har sett Mackan och Andreas för målet i första hand då. Och så precis som han har berättat här nu, att han plockar lite enkla poäng i sprintarna inför framtiden, och så hjälper de in i backen så bra det går, och allt det här går ju perfekt. Och i min värld någonstans där så tänkte man att jag vet ju Emils kapacitet och Emils skalle där, så att jag tänkte väl någonstans att ja, men han kommer ju åka bra, han kommer ju vara först in i backen med Andreas eller Marcus, om de är tillräckligt bra, sen överlever backen och får en bra start på säsongen i rosa och sådär då. Så man var kanske en 10:e, 8:e, 12:e plats framför sig efter allt det då. Men han är ju så mycket bättre än grundplanen är, och då är det ju alltid så att vi bromsar, ja, det ska man ju göra, även om man får en så att inom situationstecken hjälpryttarroll, så bromsar vi ju aldrig någon om man liksom är starkare, och det är ingen. Nej, det är inte så att Andreas tycker att, men fast vad folk drar om med där, det skulle jag dra in mig så att jag kunde komma 4 istället, utan då är det ju någonstans där så ska ju också våra liksom fokus gå till våran, för när vi står på toppen av sista backen och Emil är med, då är Emil våran första åkare, blir det ju, om man är pigg och gått med dit, han har ju den bästa spurten. Så att då blir det ju lite annat fokus, så att det är ju inte så att man tänker att han inte gjorde sitt jobb där, utan det är ju han gjorde både sitt jobb, sen tog han över kaptensrollen efter det också, kan man väl säga.
Men det är lite fascinerande, Emil, det är lite så att nu när det är 1,5 kilometer kvar av tävlingen, då är du fortfarande inne på att Andreas ska vinna tävlingen, och när det är typ 1 kilometer kvar, då är det du som ska vinna tävlingen. Det händer ganska mycket där på slutet liksom, inte minst i skallen då liksom.
Ja, det gör det. Man får ju ladda om lite där. Man håller ju på Andreas där, och så man försöker liksom fortfarande åka så bra man kan, och så tar vi kappen då. Då får man ju bara slå om det där. Vill se hur det går, så lika bra jag hänger med. Ja, precis.
Men om man tar tillbaka till andra gången uppe i backen där då, går du där du klarar för att följa, eller är du så kylig så du tänker att det kommer vid körning nu för spurtpris eller för bergspris och sen så kommer det lugna ner sig och så är det, jag kan gå med lite kontroll upp här den här gången och så räknar jag med att följa svansen upp i klungan igen, eller hur är tankarna på det varvet i samma backe?
Ja, det blir lite kontrollerat. Det är ju de här som går för Climbed, Andreas, Chris och Mårten Eide då, som de tre går stenhårt för Climbed. Men sen är det ju många runt mig, Gärdalen, Petter Eliasen, Oskar och Öyvind. Och så det är som, vi är den större gruppen är ju precis strax bakom. Så jag liksom, man håller sig där då, högt upp i den gruppen för... Troligtvis så kommer det gå ihop lite utför backarna runt stadion där. Så.
Vi kanske ska förtydliga. Rosa, det är alltså ungdomstävlingen i Ski Classic. Så där är ju slutresultatet som räknas då. Medan den gröna, det är ju sprinttävlingen. Och Järnberg, är Livigno en ort eller en tävling där det är extra svårt att kombinera grönt och rosa? För det har vi annars sett bland annat Cardin göra. Liksom, och även har ju vi sagt det flera gånger här i podden att det ena behöver inte utesluta det andra.
Nej, det tror jag inte det behöver göra i det här läget heller i när vi kommer till Levi. Men just det här så är det halva poängen, det är ju en prolog här, så det är halva poängen i sprint och berg då, så de ger inte så mycket. Och vi har sett på Anton de två tidigare åren att de har kostat mycket. Och då såg jag framför mig att det skulle kunna bli, vi ser ju ryssen som du får göra på med namnet som spurtar första.
Panchinski,
han att utmana i den sporten, det hade ju kostat en hel del det, och ja. Då kan det ju bli 48 eller så, och då blir det motback i den rosa istället liksom, eftersom att det var fulla poäng i liksom mål, det var 200 poäng att vinna tävlingen då, så det var fullt där, men halva poängen bara i sprint och sprint och berg då, så att det är lite så här när det höjden och så, att man, det är kanske lite mer gambling då.
Det är lite sämre återhämtning på höjd och kostar lite mer. Och sen är det ju, ska man ju väl säga att, jag vet inte vad du säger Emil, men det känns ju i alla fall utifrån som att det där spurtarna i Livigno är ju kanske två av de enklaste spurtarna inom situationstecken att följa med för en riktigt snabb åkare. Det är inte så mycket uthållighetskrav på just de sprintarna, i och med att det är lätt terräng och ofta, man ser på klungorna också, det är väldigt stora klungor ofta inför de sprintarna.
Ja, det är det absolut. Det är ju kanske årets liksom mest sprintbetonande sprintpoäng liksom, att det är, vad är det, kör vi 7 kilometer platt inför första och sen kör vi 5 kilometer till inför andra sprinten platt, så det är de absolut jobbigaste sprintarna också då när de blir på höjd, och det är många som är uppe där och kör gentemot resten av vintern, då kan det ofta vara en lång backe innan sprinten då, som det har droppat mycket av folk i.
Ja, precis. Anton, varför vinner Emil på söndag, i söndags?
Men alltså, han är ju, det är ju skräll, det ska vi inte sticka under stolen, men samtidigt så liksom, det är ju, jag har ju pratat om det tidigare också, att jag är ganska säker på att jag sa att Emil Cardin eller Anton är nästa svenska Ski Classic-segrare här när jag var med i någon intervju här. Det var ju på engelska, du kritiserade min engelska en gång tidigare, men jag tror jag svarade rätt. Jag tror jag svarade de namnen där. Men han har ju, det, för det första så har vi ju en spetskompetens i Emil, att med en väldigt hög maxfart och att han är positionssäker, och just den här tävlingen är ju viktig på de grejerna då. Så det är väl så, sen så loppet blir som det blir, och liksom han har en bra dag, vi har bra skidor och sådär, så då finns det alla möjligheter. Och alltså, hade du sagt dagen innan att Emil är med över backen sista gången, ja, men då hade jag ju satt han som en absolut favorit liksom, tillsammans med några andra då. Men ja. Så att han har ju profilen för att lyckas i den här tävlingen också, och uppenbarligen nu efter några tävlingar, så att höjden funkar väldigt bra också.
Ja, exakt. Jag tycker det är fascinerande med Emil, för alltså den där egenskapen som du nämner, alltså hans skicklighet att navigera i klunga och den här positioneringsämnet eller positioneringssäkerheten som du har, tycker jag är helt otrolig. Emil, och tittar man uthållighet och så är det ju ganska parametrar som är viktiga, men också som är ganska lätta att mäta. Man pratar om syreupptag, aerob och anaerob kapacitet. Och det går liksom att få mer eller mindre en siffra på det. Men vad är liksom hemligheten i det här med taktik och känsla för hur klungan beter sig och när man ska vara i vilken position, vid vilket sked av loppet? Kan du själv sätta ord på det? Vad är det som gör att du är så jäkla bra på just det?
Jag flikar in. Jag tror att du nämnde det förut, ja, det här med cykelbakgrunden. Alltså, de otaliga timmarna framför Eurosport, där har vi ju en del i det hela.
Och du tror att det är så enkelt?
Ja, det är inte enkelt, men jag tror att det är en del i det.
Vad tror du?
Det är någon del i det, det har han rätt i. Sen tror jag liksom man måste ha blicken för det och liksom analysera klungan och liksom analysera vad det är som är, vilket folk eller vilka åkare det som är och vilka partier som är viktiga på banan och så här att och vetan liksom vetan när man ska gå upp i klungan och liksom vart det får kosta och vart det inte får kosta och liksom dra eller ligga långt bak.
Det känns som att du ligger steget före lite grann. Man hela tiden tänker ett steg fram än där man faktiskt är just för tillfället. Medan kanske de som är dåliga på det mer har fullt sjå och kolla på vart man sätter ner stavarna. Liksom. Kanske, jag vet inte.
Ja, det blir ju lite så att man vet ju liksom vad man gör just här och nu. Så det är bättre att fokusera på vad som kommer. Vad som kan ske och liksom att man tänker olika scenarier att så här kan det gå där och om jag gör så här där och vad blir resultatet av det och annat. Man hela tiden tänker ett steg längre fram.
Vasapodden.
De är magiska.
Vi har ju pratat mycket om både internt och utåt, du och jag Lars, liksom att vi måste liksom, fiskar måste kanske inte vara så bra när vi går in i säsongen som vi var förra året på vissa att de åkarna verkligen edgade då. Och så slår vi till med all time high på rubbet. Men jag vill ändå påstå liksom att om man bara tittar liksom så här på edgad form och liksom hur man känner sig pigg i benen och så tror jag ju att i alla fall du, Emil, du är inte som alltså formmässigt kanske till och med var bättre i fjol liksom, när du kom helt ny och var nya i Livigno. Liksom. Om man tänker vart du var kapacitetsmässigt och hur nära du var ditt max då mot för nu, i min känsla i alla fall.
Ja, men det håller jag med om helt. Det var ju en helt annan känsla i kroppen. Det hade man visat några helger innan. I fjol liksom att jag körde bra i Bruksvallarna och i Orsa. Så jag var ju bättre form då än vad jag är nu. Så det finns ju mer att ta av senare i vinter.
Och det tycker jag visar också hur ski klassiker är nu. Liksom, och att har man de här spetskompetenserna visst att det kanske liksom inte är den här, det är mer en grundform och en snabbhet som är viktig i den här tävlingen för en sån åkare som Emil än kanske liksom att samma form alltså samma egenskaper och form som mer form, toppform som om Marsan eller Vasan ska vinnas på något sätt.
Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Jag kan ju flika in där på tema och försöka ha en stegrande form under säsongen. Det är ju alltid tråkigt så där när man får de här meddelandena att de här åkarna blivit förkylda. Vi hade ju kontakt där när du var i Mallis med Honken. Och det kändes ju lite extra dystert när ni två åker dit liksom, lägger pengar på det. 10 dagar ska vara där och bara träna och så blir det förkyld. Liksom, så. Och det är jobbigt som det är ändå när man blir krasst och så. Men det tillfället också var lite speciellt. Och då, för att försöka trösta mig själv, då tänkte jag, men då kommer vi i alla fall inte var så jävla bra i Livigno, då kan vi liksom komma lite stigande. Det sker så.
Ja, men om man tittar på våran etta och våran fyra här nu. Nu har vi kört snart en 40 minuters Vasapodd och inte nämnt att vi har en fjärde plats på mackan. Då, men om vi tittar på den också, så skruvar vi tillbaka 2 veckor i tiden när vi gjorde tävlingspremiär i år i Orsa, så var Emil 3 minuter efter Kardin och mackan lite tjurig, lämna skidspåret för att det gick inte att åka för knät var så kast. Så det går ju att vända det här fort alltså, åt bägge håll.
Ja, det är riktigt imponerande av mackan och vända det sådär.
Ja, det var också en väldigt häftig historia, måste man säga.
Ja, han har ju kört dagens skierkpass istället för veckans skierkpass.
Ja, det är ett imponerande jobb mackan har gjort, det måste man säga. Liksom, det har inte kunnat stått på. Båsta ballar i djur med knät och sen liksom fått kört alternativt mycket, eller kört skierk och styrka kan man väl säga egentligen. 3 timmar varannan dag och intervaller varannan dag. Liksom, och det har ju tydligen gett bra form för tillfället i alla fall.
Ja, en tå från att bli tvåa i tävlingen, får man säga.
Ja, så är det. Direkt efter målgång här så går jag ner och kommer ganska sent. Så möter jag Öyvind, och han liksom säger till mig att det var ju roligt det här, men jag vill kalla till möte här. Ni får en halvtimme på er att komma från målet, så vill jag ha möte.
Säger Moenfjäll alltså?
Ja, det säger jag även då. Och ja, du kan väl berätta hur du upplevde sen, vad han säger till, eller vad han vill förmedla där. Men...
ja, han ska ju ta ner oss på jorden. Vi svävar ju lite på moln efter framgångarna. Han menar ju bara att det är en lång säsong, och så vi måste göra jobbet fortsatt också. Och inte bara slappna av nu direkt efter en sån bra start av säsongen.
Nej.
Ja, det var så han sa ju det där att ja, det var ju kul det här, och grymt gjort, och men ja, det är långt till Vasan, typ så kan man säga.
Ja.
Ja, det är ett viktigt perspektiv, kanske lite väl en halvtimme in efter tävling, men det är ett viktigt perspektiv att ha med, så
är det. Ja, det är bra.
Ja, det är jävligt bra. Och någonting som annat som är bra, det är Emil Persson, och någon annan som är bra, det är Britta Johansson Nogren. Alltså fantastiskt. Du Emil, stort tack för att du hade tid att gästa podden här. Har du Britta i närheten?
Ja, tack så mycket. Jag ska leta rätt på henne så får hon ta över.
Helt. Järnberg, medan Emil letar Britta. Ja. Toppfarten tycker jag är lite häftig på Emil Persson. Han är liksom inte så här den grövsta eller största. Han är stor, men han är liksom inte den grövsta eller mest muskulösa med mest power. Och han är kanske inte heller den som har den här extrema frekvensen. De två grejerna sätter man ju ofta in i duktiga spurtare. Liksom. Hög frekvens eller mycket power. Men han är ju fantastisk på toppfarten då. Liksom. Vad är...
ja. Ja, men har vi inte pratat förra åren om Otto har vi gjort.
Ja,
och där har vi lite samma sak. Liksom. Och det är mycket timing i det där. Att liksom träffa precis, staven går i snön eller asfalten för den delen, mycket rullskid. Precis när vi är som högst och vad som mest kan lägga som mest tryck på staven. Då. Och det där är ju ganska många som kan liksom komma på och nöta in i en liksom vanlig marschfart, upplever jag. Alltså när man liksom nöter i en kontrollerad fart. Men det jag ser på Emil i det hela, det är att jag tycker att han nästan blir än bättre i det ju fortare det går och ju fortare han åker. Att han speedar ju inte upp det kanske så mycket att öka frekvensen, utan det blir ännu mer att träffa helt rätt på något sätt.
Ja, jag förstår vad du menar. Det liksom flyter ännu bättre när det blir spurt på något vis.
Ja, och väldigt fortsatt väldigt avslappnad i rörelsen. Ja. Jag kommer ihåg, själv när du skulle spurta på din tid, då var det ju tvärtom. Du låste ju hela kroppen och bara vevade det, och det gick ju bara långsammare.
Jag har faktiskt spurtat ner Kalle Jessen för övrigt.
Ja, det har du gjort, ja.
Om det gills.
Ja, det kan väl gillas. Det tycker jag. Du har ju kapat hans, det är inte han som kommenterar, han är expert där, va?
Ja, han är fortfarande duktig, men jag tyckte han var ännu bättre i fjol. Men vi måste ge han en chans.
Ja, får några tävlingar till. Är
Britta på plats?
Nu är jag på plats.
Ja, underbart. Välkommen tillbaka till Vasapodden. Jag tror du kanske är en av gäst som vi har haft flest gånger i podden.
Borde snart gå på tvåsiffrigt, känns det som.
Ja, tvåsiffrigt, det är ju också ditt segerfaset i Ski Classics. 19 gånger är det nu. Det är ju fasen imponerande. Hur upplevde du helgen?
Det har varit en jättekul helg. Det, såklart när det började med segern i protempot, var ju riktigt, riktigt härligt. Och sen, jag ska inte säga, det var väl kanske inte mitt bästa taktiska lopp på söndagen, men jag hade en väldigt bra känsla både innan jag stod på startlinjen, att jag tyckte det kändes, det här ska bli riktigt skoj, och under loppet så kände jag mig stark i stort sett hela loppet.
Ja, det måste man säga. Det kändes som ett kärnkraftverk, som det fanns hur jävla mycket energi som helst. Och rent taktiskt så kanske det finns många som har åsikter om både det ena och det andra där. Men ja, vad säger du, Järnberg? Hur gick snacket där? För du är ofta inblandad i de situationerna när det gäller taktik.
Ja, nej, det taktiska, alltså, om man tittar, det finns ju många sätt att se på det, och vi har ju pratat här om taktik liksom, och med Emil pratade om att vi liksom avsyrde hans gröna jakt kvällen innan och sådär, men med gott, alltså att det var ju vart det lyckat det då. Men de har sett Britta under många år, så har ju hon visat att hon kan ju, när de här bra dagarna hon har, de här bra dagarna, att gå för berg och gå för grönt och gå för mål, det funkar liksom. Och så det köper jag till 100% att de gör, och det är ju jättebra för, det är ett måste för oss i laget också, för att vi ska kunna vara med och matcha, att Britta är liksom en poängmaskin mer än bara i målet. Så den taktiken köper jag till 100%. Sen så kanske det varit lite väl onödigt vid något sportpris där det liksom sista med 100 meter kvar så är det 15 meter upp till spets och så någon ingång i någon backe som var lite långt bak och så. Men den dagen som Britta har nu så var det ju, det är ju, känns ju som att det hade varit svårt att slaga dem på hur de än hade försökt och gjort liksom. Så att då kunde man spela med lite sämre placering vid något, in mot någon sport och så.
Hur upplevde du det, Britta?
Ja, men det vi hade pratat om dagen innan och lagt taktiken var ju att jag såklart ska ju plocka så mycket poäng jag kan, men jag sa också det att sprintrarna kommer inte jag prioritera, att om någon spurtar för dem så kommer jag inte gå till dem, gå för liksom spurten för vilket pris som helst, men backen kommer jag vilja ha. Och framförallt om det blir en fight med Astrid som det blev då, att jag kommer inte heller, hade jag varit tvåa på den så hade jag varit rätt nöjd om hon hade velat haft den verkligen, men jag kommer inte ge bort den när jag tycker att ändå vet att de andra också får kämpa rätt hårt bakom. Så backen tycker jag ju självklart det jag gjorde, att liksom bevaka den och vara precis före på toppen. Men sprintarna var, därför att jag hamnade i det läget, det är väl kanske också för att jag inte tyckte att de var jätteviktiga för mig själv personligen och prioritera dem så, men ändå när jag där känner att det finns en liten chans att ta dem så vill jag inte ge bort det. Och jag tycker att det är jättekul att det blir spurter. Och det är väl det att det blir väldigt, väldigt triggad av det, att det faktiskt är flera tjejer som vill gå för, och då blir det ju mycket roligare att visa att jag också vill göra det.
Ja, ja precis. Jag kan ju tycka att man kan vrida och vända lite grann på det där, för att du har ju någonstans, alltså om målsättningen är att vinna tävlingen, eller rättare sagt om målsättningen är endast att vinna tävlingen, då är det dumt att lägga energin på de här platserna. Men om målsättningen är att vinna allt, då är det ju där man måste göra någonstans. Och jag menar, du har gjort det förr, så varför inte igen? Så det där tycker jag man måste skilja lite grann på, att har man målsättningen att vinna allt, då ska man ju köra på allt. Liksom.
Absolut, och det tycker jag inte är dålig taktik i det hela. Det tycker jag inte. Så taktiken är väl, det kanske är mer positionerna som är fel någon gång, men det är ju liksom, det går inte, vinner man allt så kan man, då har man inte gjort fel eller inte. Så att det är inget för dåligt på det sättet inte. Sen ska man kanske ta lärdom mer inför, för inte alltid man har en sån dag som Britta hade nu i söndags liksom, inte. Så man kanske ska ta lärdom mer än att säga att det är fel då, om man ska vara petig. Ja.
Det är ju fjärde gången du vinner i Livigno, Britta. Om du ska sätta dig i perspektiv, den här säsongsöppningen i år jämfört med tidigare år, upplever du att du är lika stark eller till och med starkare än vad du har varit? Liksom? Hur skulle du rangordna söndagens seger?
Ja, alltid lite svårt rangordna, för nu tycker jag också att motståndet är mycket högre och jag hade väldigt stor respekt för det innan. Men jag tycker ju att jag har kvaliteter i år som är bättre. Så jag tycker att när jag sätter tekniken inför spurtpriserna och sådär, då är jag ju bättre än vad jag varit förut. Men sen har jag väl också såklart svagheter som jag behöver jobba vidare på. Så att jag tror att om inget liksom oförutsett händer den här säsongen, så tror jag att jag ska kunna vara starkare över säsongen än vad jag har varit förut. Det tror jag att det är alla möjligheter att ha.
Du nämnde det lite grann där. Du var inte så säker på, du hade inte så jäkla god feeling där dagen innan. Jag ska inte säga krismöte, men Järnby, du fick rycka in där och styra upp. Vad var det som hände egentligen?
Nej, det vet jag inte mer, men det var mer att Britta inte hade den bästa känslan dagen innan kanske. Och liksom, kanske inte så fysiskt, mer liksom, det var mer att det fanns tvivel på hur hon skulle få ut det mesta, vad som jag upplevde, alltså hur hon skulle få ut det bästa och göra sitt bästa lopp då. Vad var bästa taktik och hur ska vi lägga upp det och så vidare.
Berätta, Britta.
Ja, det var väl egentligen så att protempot var ju jättebra resultatmässigt. Det var, jag menar, Astrid och jag var jämstarka där och jag hade, vi var väl ganska en bit före de andra och borde ha känt väldigt bra självförtroende. Men jag istället tyckte att jag fastnade i att jag var inte helt nöjd med min känsla på protempo. Jag tyckte att sista varvet, jag fick kämpa mycket med tekniken och kände mig lite sned och tyckte, nej, det var inte där känslan som jag ville ha. Och jag egentligen har känt att formen är väldigt bra för tillfället. Och då var jag faktiskt ganska frustrerad och jag fastnade lite i så tankar att jag började backa bak och tänka att ja, men Astrid är kanske bättre, och nästan det här lite grann att ja, men bara jag är pallen så är det faktiskt bra. Och jag vet att jag åker skidor som bäst när jag gör såna här lopp där jag tycker att det är väldigt roligt och vågar satsa och men faktiskt vågar förlora, att hellre går för ja, men verkligen vinna loppet än att försöka safea in en bra placering. Och då, det gör mig ganska frustrerad och arg att jag fastnade där och diskuterade det lite med Anton och ja, hur jag skulle tänka och vad jag skulle göra. Och jag ser inte det som ett problem eller att vi har ett ja, men krismöte så, utan jag ser det mer som att jag säger det hellre, kan jag säga det dagen innan och faktiskt acceptera att jag har de tankarna, så tycker jag det är mycket bättre än att vi ska sitta dagen efter och analysera tävlingar och då komma på att jag nog hade känt så innan. För kan jag prata om det dagen innan, då kan jag ju också ha en chans att göra någonting åt det och stå på startlinjen och känna att jag har förberett mig så bra jag kan. Och ja, då bara göra mitt bästa, och då är det tillräckligt bra.
Jag tycker det är fascinerande där. Det är ändå liksom världens bästa långloppsåkare genom tiderna som pratar och har liksom en tvivel och på sin egen prestation. Jag kan tänka mig att det är många som känner igen det där, att man har tvivel, snudd på ångest kvällen innan, men sen att kunna snurra på det där så att man faktiskt står på startlinjen med en känsla av glädje. Alltså det är ju faktiskt, det är fantastiskt imponerande. Om du skulle försöka baka ihop det där, du var inne på det lite grann, men om du skulle försöka baka ihop det till ett råd och skicka ut till alla som känner igen sig i situationen, liksom, hur skulle det se ut då?
Ja, alltså jag tycker att det handlar om viljan att förbereda sig. Att, jag tror att alla, eller man kan inte säga att alla vill vinna, men det är lätt att säga att man vill vinna och det är ett viktigt med resultatet. Men det ska vara ännu viktigare att vilja förbereda sig bra. Och där har väl jag senaste åren lagt väldigt mycket i att har jag förberett mig på bästa sätt efter förutsättningar. Det kan ju ha hänt, man kan ha varit sjuk innan eller grejer som gör att man kanske inte är i sin toppform, men bara jag har förberett mig för tävlingen så bra jag kan, så kommer jag vara, och också då gör jobbet under loppet, vara nöjd, oavsett om någon annan är bättre. Men jag vet också att jag kommer ju vara jättebesviken på mig själv om jag har slarvat med någonting som jag tycker att jag borde ha tänkt på eller gjort det. Så det är väl det där att ja, men förbereda sig, att det är, lägga mycket vikt vid det, inte bara fokusera på resultatet och vad som händer under tävlingen, utan fokusera på vad man själv kan göra och påverka det. Få lite grann och få de andra att tänka på en själv också, vad man vill, hur man vill att loppet ska utvecklas.
Mm. Och jag tänker också det här att vi pratade om det dagen innan där, liksom att Britta har ju vunnit väldigt, väldigt mycket, och liksom, ibland tror folk nästan, man tittar kanske hemma i tv-soffan eller kanske med stå kring spåret, att nästan tar det för givet att, liksom, att det bara ställa in liksom. Och det hade ju varit en sak, men det är ju sån nivå på det här, så att liksom, Britta måste göra, ska vi vinna tävlingar så måste vi typ göra det bästa loppet vi har gjort i hela vår karriär. Det är ju nästan alltid så för att vinna en skidtävling på den här nivån, så att det kommer att liksom, att det kommer upp så, det är ju inte konstigt. Det kanske mer imponerande är att kunna göra det här år efter år, helg efter helg, liksom att vara och kunna faktiskt få ut det man har för dagen. Liksom. Mm. Och det kräver ju en hel del liksom, på det sättet. Det är ju väldigt, väldigt imponerande att kunna hitta det. Och jag, hade 18 segrar sedan hon kom vart med oss 157. Liksom, och det är ju många olika liksom, alltså hur man har hanterar i dagarna innan. Liksom. Ibland har det varit enkelt och liksom, vi liksom sätter rakt fram, och ibland blir det sån här. Så det är också så här, det finns inte ett mindset eller så här ska det vara, eller vad jag upplever i alla fall från min position, att så här ska Britta vara för att det ska gå riktigt bra, eller så ska hon inte vara för att då går det inte bra. Utan det hela spektret att ha varit på de här segrarna eller bra prestationerna på tävlingar.
Ja, sen tror jag att många tänker att jag vinner så mycket mer än vad jag gör. För att jag får ju bara höra, ja men du vinner hela tiden. Men förra året i Ski Classic så var det 6 olika tjejer som vann tävling. Och vi hade 11-12 tävlingar. Så att det är faktiskt väldigt tuff konkurrens också. Och sen det var väl kanske det att jag hade ett år där jag var på pallen och är med där uppe på de flesta tävlingarna. Vilket är väl kanske en av mina största styrkor, att jag inte haft så många svaga lopp, men det är ju inte så att det är så lätt att vinna varje tävling, det är det ju inte.
Nej, det är tvärtom vill jag påstå. Liksom, att det är det som är så imponerande att, att vi kan vara där på vecka efter vecka liksom, och verkligen göra upp om det. Och det är likadant på här sidan. Liksom, att när Petter Eliasen vinner en skidtävling då tänker man att vem ska någonsin slå honom? Liksom? Alltså, det är bara för han att prata sig om det nu också. Att, ja, men, troligen så är det ju ingen stor sport efter 7 kilometer, för Eliasen är så bra så han kan ju bara dra vägen så är det tre som hänger med. Liksom.
Ta det för givet liksom.
Ja, det är liksom, det där ska man komma ihåg, att alla som ska vinna tävlingen, både dam och herr i sin klassik eller världskupp eller så, vare sig det är Britta eller Johaug eller Kläbö eller så, vart vi är, så måste man liksom göra sitt livs bästa prestation liksom, och bara
Ja, verkligen. Sen har vi en situation nu där, som vi var inne på, damklungan växer. Det är fantastiskt roligt att se. Vi hade alltså 20 stycken som var med väldigt länge in i den här tävlingen och flera lag som har 2 stycken åkare. Så det börjar bli taktiska moment i det där också. Så du utmanas ju på många olika sätt. På NRK så fastnar man lite grann för det här rycket som Ragde-tjejerna gjorde när du drack, Britta, på det väl sista varvet. Vet du vad jag menar? Kommer du ihåg situationen?
Ja, det är precis. Det är sista varvet borta i vändningen, så vi har en kilometer kvar till backen kanske, ungefär. Och
ja, precis.
Jag förstår vad de menar och kanske tycker att det är osportsligt att, ja, men om någon dricker så ska man vänta. Men jag kan inte tycka det. Jag blir istället väldigt imponerad av att de gjorde det, för jag tycker att det är, ja, men det är väl taktik på hög nivå och utnyttja tillfället. Så jag tycker ju att det är riktigt kul. Och det hade vi väntat på varann för allt vi gjorde, ja, men då ska vi vänta på varann om någon råkar ramla lite, det är någon som dricker, och då blir det ju en sällskapsresa med en spurt. Så det, jag tror att de som tittar tycker att det är ganska roligt att det händer lite olika grejer. Och jag kan också säga, just drickan är ju hör ju till att det måste du planera att få till en bra drickalagning. Och annars väljer du att åka med ett väskebälte själv, och väljer du det så ska du ha nytta av att du har gjort det valet och släpa med dig vätskan. Så att det, nej, jag tycker det var bara roligt. Och det verkar vara 2 tjejer som tillför väldigt mycket till Ski Classic.
Mm. Vad säger du, Järnberg? Är det en tyst överenskommelse att man inte gör så, eller är du mer inne på Brittas linje att vad fasen?
Jag är helt inne på Brittas linje. Jag tycker det är det är, så vi har väl kanske inte optimala drickastället. Det är väl en miss vi gör i liksom våran plan innan där, och den nyttjar de så att säga. Britta, det var en av sakerna Britta tog upp efter tävlingen också, att där kan vi, och det är ju en av hennes storhet, att vi alltid hittar små grejer vi kan bättra liksom. Och det var ju en sak som kom upp efter det här, att där är inte optimalt, måste vi tänka om liksom. Och just det att vi var lite sen på det liksom, så att alla var klar ganska långt innan, alltså många drack där uppe men vi var liksom sist, och många hade hunnit klart när vi skulle dricka. Och det är klart, varför ska man då stå och vänta på att vi har valt det saken, utan då är det ju upp till oss på något sätt att göra om och göra rätt där då. Så att de ska inte stå och vänta liksom, när man väljer.
Nej,
så liksom.
Då stryker vi.
Och det är som, jag tycker det är jättebra den där liknelsen med att om man väljer att åka med sitt vätskebälte, så man åker och vänta på alla hela tiden.
Nej, det går inte. Det är ju helt värdelöst.
Och jag gillar ju liksom att de inte ställer sig i ledet och liksom väntar på att den bästa ska göra, utan att, ja, men fasen, här har vi en chans att faktiskt rubba Britta lite och skapa lite ja, lite, inte bara stå och vänta liksom, alltså, på att se vad de bästa gör, utan faktiskt försöker att utmana och slå oss på knäna, säger man så.
Fingrarna, tror jag.
Ja, slå oss på fingrarna liksom, så att det gillar man ju. Det gillar man ju.
Absolut. Någonting mer man gillar, det är ju Brittas som lagspelare. Nu fick vi en dimension till den här helgen kan man säga, när grabbarna åkte så otroligt bra. Hur upplevde du det, Britta?
Ja, men otroligt kul. Vi har, jag tror att det är någonting sen jag började i teamet, så har det ju hela tiden varit någonting jag jobbar för, men inte har lyckats med att nå den där pallplatsen. Det har ju varit många fina resultat och fjärde platser på flera, men inte riktigt få till det. Och då nu kunna få till det egentligen med hela teamet, att de, ja, men inte bara en pallplats utan ta en seger på en gång. Och det är ju sjukt imponerande av Emil att när han får det tillfället ta det. Men också att Holmberg var otroligt stark uppför backen, tyckte jag var jättekul att se. Det känns ju jättekul inför resten av säsongen. Och Mackan som, ja, men åker som han aldrig har gjort inför en spurt tidigare. Det var ju Ja, det var faktiskt, jag tyckte det var riktigt, riktigt roligt att se. Och det, de har ju inspirerat mig så mycket på träning. Och nu gör de det väl ännu mer på tävling också. Så det var ju bara otroligt kul.
Mm. Jag gillar att du brukar säga att du är inte ett damlag och ett herrlag. Utan det är ett lag som presterar. Och så känns det verkligen.
Ja, och det tror jag kanske är lite skillnad mot många av de andra teamen. Att då är det ett damlag i laget. Och jag ser absolut inte så. Utan jag ser att vi är ett team tillsammans. Och vi är ju med dem och tränar. Vi kan inte hänga med på alla pass. Men så mycket det går så är jag med dem och tränar och inspireras av dem. Och jag jämför ju väldigt mycket på tävlingar och så mot dem också i tid. Och se om, för att bli närmare dem. Och det har ju varit någonting i år som har varit lite frustrerande för mig. Att jag har under hela träningsåret tyckt att i år har jag inte närmat mig någonting. Och jag vet att Järnberg någon gång har försökt att förklara att jo, men de tränar mycket bättre eller hårdare nu på passen. Vi kör hårt på passen och förväntar inte att du ska hänga med på alla pass. Men jag har tyckt att det varit lite jobbigt. Och då är det ju ändå roligare att få se att det kanske inte är jag som har blivit sämre, utan det är de som har blivit bättre.
Ja, precis. Döma av första helgen i alla fall, så känns det definitivt som att svaret ligger mer åt det hållet. Och då tänker jag inte bara på deras prestation utan på din också faktiskt. Nej, fantastiskt roligt att se dig. Fantastisk underhållning i helgen, Britta. Och det känns ju väldigt lovande och roligt att fortsätta säsongen nu. Tack ska du ha för att du återigen gästar Vasapodden. Och som en liten summering på Brittas tävling så tänkte jag att vi ska släppa in våra vänner från NRK här igen. Ska de få göra en liten snabb summering. Så här säger de.
Ja, hon är så rå. Britta Johansson och Gren, hon är så rå.
Det är väl en lämplig sammanfattning, Järnberg.
Ja, där visste de vad hon hette då, fast att hon var svensk. Det var ju en på det, men det är klart.
Ja, lugn. Tack, Britta.
Ja, tack så mycket.
Vasapodden.
De är magiska.
Men du, Järnberg, vi har ju faktiskt en jättebomb att leverera här i Vasapodden. Jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att det här är en jättebomb. Det är ju någonting som, i alla fall ni som lyssnar på podden som är materialintresserade, kommer tycka är en riktig bomb. Jag tror vi gör så här, att du har ju lekt lite så här fältreporter, varit ute på med
ja,
mikrofoner.
Ja, det är Vasapoddens nyhet att jag blir fältreporter också. Mm.
Exakt, Järnberg kommer ta lite små smakprov utifrån Ski Classics-touren. Och det här klippet vi kommer att höra nu, det är ifrån lördags och det är med Valla-chef Marcus Laggar, som alltså har en liten spännande sak att berätta för alla er lyssnare. Och det låter så här.
Vasapodden.
De är magiska.
Ja, då alltså Vasapodden getts ut på fältet igen. Och vi står här i Livigno dagen efter prologen. Och med mig har jag Marcus Laggar, som senast gästade podden. Satt vi i Karlstad, Laggar?
Ja, en vinkällare typ eller något, va?
Vinkällare, idag är det annat kontor. Vilket föredrar du?
Ja, det här är alla dagar i veckan. Strålande sol, vitt och fint och fantastiska berg runt omkring oss.
Frågan är ju vår vän Martin på Längdcentrum. Vad han hade valt, vinkällaren eller det här?
Han hade valt vinkällaren alla dagar i veckan, tror jag.
Olika, det är det som är så roligt. En annan sak som är roligt är att vi har gjort på fuffla nu under 1,5 års tid och... För att dra den snabba historien, så för 2 år sedan, då var du upp till Kiruna och gjorde ett paraffin tillsammans med Christer Majbäck.
Det stämmer bra det. Vi tog flyget upp och mixade ihop 2 paraffiner plus lite andra ingredienser och gjorde den vit. Och döpte den till LDQ 157, ett paraffin som vi sen har tävlat på i stort sett alla race i 2 års tid.
Du brukar kalla det världens bästa paraffin.
Ja, för långlopp så är det det.
Ja, och så sen så har vi liksom tänkt att ja, men det här måste vi gå och toppa. Man vill alltid toppa, det liksom brukar vi försöka. Och så här, vi har ju kämpat på där och du fufflade. Du var ju lite så här i lite social media för att vänta. Snart ska du få se för 1 år sedan och vi har ju väntat och väntat. Ännu har vi inte sett något.
Nej, vi trodde ju då att vi hade hittat något. Men under säsongen sen så visade det att det var väldigt, väldigt bra det vi hade fått fram. Men 157an var fortfarande top notch och vann i stort sett alla tester. Så... Vi tog en dialog igen, Christer och jag, och skulle börja mixa lite igen då.
Men nu är det dags, nu är det igen. Och vi står här och vunnit prologen på, vad har vi vunnit prologen på?
På LDQ 157 V2.0.
Det är en uppdatering, uppgradering.
Exakt, next level på paraffin. Och faktiskt så testerna under försäsongen här har varit positiva. Och vi har gått på det en hel del och sen skulle vi få det... riktigt testat här nere i Europa nu då, och vann testerna åt oss i förrgår, vann testerna igår morse, och sen gick vi på det och lyckades bli säker i prologen. Så.
Ja, och det har även gått bra upp i Grönskytt, har du ju liksom hymlat lite om, va?
Ja, visst är det så.
Så att det är ett jättebra parfin. Det bästa av allt är att det här kommer vi snart kunna, på våra sociala medier kommer det släppas, och vi är först ut att sälja det.
Jajamän, så håll koll via teamet. Så.
Kul! Vi välte min mailbox när vi sålde skidor. Det var det sjukaste. Fick nästan depression där för att den låste sig. Vad tror du att det här kommer bli?
Du kommer att gå ännu större depression, tror jag. Det här kommer att bli ännu bättre.
Det här paraffinet, om jag förstår rätt och allting, så det här paraffinet kan du ju tävla på. Alltså, som motionär så är Vasan, om du inte köper en pulverburk för 1500-2000, så det här kommer du kunna tävla på.
Absolut, och tänker man förhållandena som vi ofta har hemma kring. I Sverige så kommer det här att kunna vara väldigt, väldigt gott att tävla på. Och lite skillnad mot 157 1.0, eller hur jag ska kalla den för nu. Det är ju, det är lite mer mjukt paraffin i det här. Det är fortfarande väldigt, väldigt hårt för att klara distans. Men det är lite, lite mjukare, lite vassare, som har gjort att det har blivit lite snabbare.
Och ska man väl ärlig säga, så är det här tänkt så här plus 2, plus 3 till minus 10. Och sen ska 157 ta över där.
Stämmer bra det.
Så håll utkik. LDQ 157 2.0.
Stämmer bra.
Kul.
Ja, riktigt roligt.
Fan vad roligt. Hörs.
Hej.
Vasapodden.
De är magiska.
Ja, det är ju många som läser våra vallarapporter, och ganska många av dem som stör sig på att de är ganska identiska också. Men du har ju sagt det, att nu har man läst för slarvigt, för det har faktiskt skett en liten justering, ja, hittills i alla fall i säsongen.
Så är det. Och det här är roligt. Där har vi försökt med ett tagpris som vi laggar sig där också. Vi har hållit på med det här ett tag nu. Och nu har vi hittat ett paraffin som är bättre än 157an där då, i alla fall i helgen. Och ska vara det enligt Majbäck också, det bästa han någonsin gjort då. Så det är ju jätteroligt. Och nu kommer vi ju här i dagarna, tror jag i alla fall, inom en vecka kunna lansera det här. Så att vi kommer ju vara först ut och sälja vårt eget paraffin som Skigo har gjort då.
Vi är före Skigo till och med alltså.
Vad sa du? Vi är före Skigo.
Vi är alltså före Skigo.
Ja, vi kommer få sälja första delen här. Och det känns jätteroligt när vi har varit med i den här processen en längre tid nu. Så det går precis som med skidorna och precis som med Bliss-brillorna, så kommer vi sälja det själv.
Just det. Och information om hur det går till, det kommer via sociala medier.
Det kommer här, så håll koll på sociala medier.
Ja, bra tips. Alltid bra tips.
Ja.
Hör du... Det har ju varit en rekordhelg på många sätt där, får man säga. Vi tar alltså 6 av 8 tröjor med oss tillbaka till Sverige, eller alltså det vidare
det,
till
Levin. Det går inte att ta in den. Jag försöker, jag brukar inte, tänker inte ens på det. Utan
nej, vi skiter i det.
Ja, men däremot så kör vi rekordhelgen.
Ja, det är rekordhelgen igen.
Orsa Grönklitt, 50 anmäld, eller 50 proppfullt på lägret.
Och på skidåkning 2.0, lapp på luckan.
Tresiffrigt ska det komma dit. Ja. Nej, det är inte lapp på luckan faktiskt. Det går att anmäla sig. Jag pratar med Nagare idag. Det finns platser. Han säljer in några extra stolar, vet du.
All right.
Så alla ni som är i Grönskytte här inne, i närheten, Längdcentrum, ta kontakt med dem och anmäler, så kommer det bli en trevlig fredagkväll.
Fredagkväll, ja. Ja.
Så det är fantastiskt. Kan ju faktiskt hända att både du och jag är på plats. Tror ni inte, men du kanske dyker in där på småtimmet, sista när Ybe håller låda.
Jag hoppas. Jag kommer sladda från Bruksvallarna där på eftermiddagen, så jag hoppas hinna dit. Det beror på hur mycket Bosse ska snacka om fluorfritt och så. Om man får köra sin vanliga monolog där, då kanske jag hinner.
Ja, det kan vara så. Och du ska ju också till, det är också en rolig grej vi gör. Du har ju ett företag, IBM, va, på Brukshallarna på fredag. Ja, hela fredagen kan man säga.
Ja, det är full fart i verksamheten. Kul. Man märker att, ja, det är riktigt skojare, verkligen.
Ja.
Vi har inte sagt någonting om det här, Järnberg. Det är alltså december. Det är 35 kilometer. Det är Livigno. Höjd. Det är inte så nära Vasaloppet. Törs vi dra så jättestora växlar?
Alltså vi vinner. Står vi på startlinjen så vill vi vinna. Det vill alla. Eller vi vill göra så bra vi bara kan. Nu lyckas vi göra superbra. Vi ger oss självförtroende. Det ger oss råg i ryggen. Vi jobbar rätt kanske lite grann. Åkarna är på rätt spår. Och just den här dagen. Och skidorna är på rätt. Och stavarna sitter rätt. Och så vidare. Men att det är långt till Vasarna, det är långt till Sefeld bara, så att vi ska fortfarande fortsätta vårt jobb, och vi ska jobba vidare och utveckla oss och se vart det hamnar, och det finns fortfarande de som är betydligt större favoriter än vad vi är till nästa skidtävling på här sidan i alla fall.
Tyckte Emil Persson sa det väldigt bra när jag pratade med honom tidigare här. Han sa att bäst, det är ju ingenting man är, utan det är någonting man har varit och någonting man kan bli.
Exakt.
Känns ändå som att det är en sund inställning till det hela.
Ja.
Vi är fullt medvetna om att det kommer en morgondag. Men vi måste ändå få glädjas åt det.
Ja, ja, och en som var bäst i söndags, det var Honken på upploppet med 70 meter kvar när han får för sig. Ja, jag gör segergest för hemens skull. Sen fortsätter jag sporta efter det.
Så jävla underbara han är. Alltså.
Ja, nej, och de där långa armarna, vet du, de är ju, jag, som sagt, de är ju lika långa som mina. Och då är de långa.
Ja, det är faktiskt orangutangvarning.
Ja, det är det. Men de var fina. Det är en fin... och det tror jag mycket är det här. Att vi har fått ihop ett gäng liksom som jobbar tillsammans. Det, är ju...
ja. Det illustreras på ett väldigt vackert sätt där, tycker jag, när orangutangen kastar upp händerna mot skyn. Och många tror att han jublar för sin egen sjunde plats. Ja, vilket i och för sig skulle kunna vara helt okej. För det var ju hans näst bästa resultat någonsin i Skrivsäsis. Men det är ju inte så det är.
Nej. Och Öyvind så glömmer vi bort, eller glömmer bort, vi har ju berättat om hans krismöte bland annat, men, men han gör sin bästa skambeda någonsin också och glider in tio kommer han, ja, precis, så det är bra.
Ja, det är jäkla bra alltså. Rekord, vi pratar mycket rekord här och då bjuder vi på en rekordlång podd också och det blir ju ett rekordstort tack för att ni har lyssnat er igenom hela vägen hit för er som har
gjort det. Ja, ni har orkat det som är värd en applåd, helt klart.
Ja, verkligen. Vi har ju fantastiska följare, det märker man alltid i motgång men även en sån här gång när det går lite bra för oss. Det känns som att det är många som ligger väldigt nära oss, att vi har väldigt intimt och fint förhållande med våra kära följare och det märker man nu, det blir mycket, mycket kärlek och det är vi väldigt tacksamma för och hoppas att vi kan fortsätta bjuda på bra underhållning och kärlek tillbaka i skidspåret.
Man märker att man sagt det här för 3 år sedan att vi skulle ha den här alltså, följarskaran som verkligen gillar det vi gör och gör vi det inte så säger de till liksom. Det hade jag aldrig trott liksom. Och det ska vara stort tack att vi har den skaran kring oss. Det är det som gör det roligt på något sätt.
Ja, det är
tänk om du hade varit Börje och Tjåken som hade suttit och lyssnat på podden eller likat bilden på Insta eller dragit skierpassa. Det är väldigt roligt om de har gjort det i och för sig, men även att det är så många som vill göra det vi brinner för och det vi vill få ut liksom, att, och det som hänger med på den här, det är skitkul.
Ja, det är skitkul. Och något annat som är skitkul är att vi drar vidare i Ski Classics här om 10-12 dagar är det ju dags i Italien, La Venosta igen. Ja. Hoppas att ni följer med då.
Då Vasapodden kommer ju... Det är bara den grejen.
Ja, faktiskt. Vi har Honk bredvid där också med Climb-bibben.
Ja, precis.
Ja, det blir en häftig start vad som än händer i tävlingen. Så blir en häftig start. Tack. Hoppas ni följer med oss och Vasapodden följer ju såklart med till La Venosta också. Våran flygande reporter på fältet men även våra djupdykningar här på kvällstimmarna. Givetvis gör vi det.
Tack och bock för denna vecka.
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Blir han instängd? Hittar han eget spår? Han gör det! Han går ut till höger! Emil Persson!
Jag tror... Ja, detta bilden är vanskelig att se fram, men jag tror tydlig...
Utmanar! Ja. Och Emil Persson går upp i spets!
Det blir i Sverige.
Så kommer då.
Ja, det är väl...
Emil Persson går mot segern i Livigno! Har ni sett?
Svensk seger till Persson. Och så blev det väldigt jämnt om andra och tredje platserna.
En härlig tävling av Emil Persson som vinner före Stian Ålgård och Morten Eide Pedersen.